Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har ägnat veckan åt att hänga upp tavlor på väggarna här hemma. Två väninnor till mig har länge varit taveltokiga och jag har börjat upptäcka vilken fantastisk tavelskatt det finns i våra second hand-affärer runt om i Sverige. Vackra målningar med otroliga ramar till en spottstyver. I mitt gamla hus passade dessutom extra bra med gammal konst. Helt perfekt. Dagens avsnitt fick jag tips om från Erika Agering. Hon hade läst en intressant artikel som hon skickade över till mig. Förövarnas namn är fingerade eftersom jag faktiskt inte vet vad de hette. Vi ska tillbaka till januari 1974 när jag berättar för er om mordet på pianolärarinnan. Den 56-årige Tore Winqvist låste upp dörren till lägenheten på Tempelgatan 1B i Göteborgs stadsdelen Mölndal. Han såg fram emot en sen kvällsmacka tillsammans med hustrun. Januarimörkret låg tätt omkring honom och skorna var fuktiga av snöslask. Tore älskade sitt jobb som musikdirektör och arbetade gärna sent. Men dessa långa vinterkvällar föredrog han att sitta ner i soffan tillsammans med sin Maria och samtala om dagens elever och vad som hänt ute i stora världen och i lilla Göteborg. Även Maria Winqvist var musiklärare. Hon gav pianolektioner i hemmet och brukade med stor entusiasm berätta om adepternas framsteg och om stunden då de insåg att hennes rabblande med skalor givit resultat. Tore drog upp lägenhetsdörren och reagerade på att det var så mörkt i hallen. Då han tryckte på strömbrytaren och taklampan tändes tog han chockat ett steg tillbaka ut i svalen igen. På golvet låg hans älskade hustru i en stor pöl av blod. Hon var knivhuggen och misshandlad så att även väggarna var täckta av blodstänk. Maria Winqvist var död. Och det skulle senare visa sig att hon varit det i mer än 5 timmar då maken steg över tröskeln. Vad var det då som hänt denna fredliga 65-åriga pianolärarinna? Polisen säkrade naturligtvis tekniska spår i och omkring lägenheten som var belägen på 3:e våningen. Men de insåg direkt att det skulle komma att behövas iakttagelser och tips ifrån grannar och vänner för att kunna skapa en bild av vad som lett fram till detta brutala mord på en till synes harmlös musikintresserad dam. Vilka var då Tore och Maria Winqvist? Tore var musikdirektör vilket innebar att han hade höga musikaliska studier bakom sig. Han undervisade gitarr och enligt en av mina källor också i dragspel. Förmodligen kunde han spela ett flertal instrument. Tore beskrevs som en oerhört snäll man som kunde gå helt upp i musiken. Polisen avfärdade snabbt den förkrossade maken från alla misstankar eftersom han hade alibi från de musikelever han undervisat den aktuella kvällen. Offret själv, Maria, var en noggrann pianolärarinna som drillade sina elever hårt. Hon var själv en mycket duktig pianist och ville få ut max från sina elever. Trots att hon kunde uppfattas som lite bestämd tyckte hon mycket om ungdomarna och de om henne. Maria hade kommit till Sverige från Polen efter andra världskriget och 1956 hade hon gift sig med Tore. Deras 18 år tillsammans hade varit harmoniska och präglade av kärleken till musiken. Eftersom Maria var 9 år äldre än sin make så hade det aldrig blivit några barn. Hon hade ju varit 47 år gammal då bröllopet stått. Men ändå omgavs paret ständigt av barn, tack vare alla elever de hade omkring sig. Ingenting tycktes ovanligt med paret. Ingenting framkom som kunde förklara varför någon ville Maria så fruktansvärt illa. Grannarna förhördes. De berättade om pianoklinkande från Vinkvists lägenhet dagarna ända. Men ingen tycktes ha irriterat sig särskilt mycket på det ljud som skulle kunna ha uppfattats som störande. De visste ju att Maria gav lektioner. Nej, ljudet var snarare en del av vardagen. Nu kändes det däremot alldeles för tyst. Även Marias elever förhördes. Barn och ungdomar i alla åldrar. Men ingen sade sig kunna se någon anledning till att vilja Maria illa. En intressant uppgift framkom dock. Vid 17-tiden tisdagen den 29 januari, alltså morddagen, hade en 8-årig flicka knackat på Vinkvists lägenhetsdörr för att få veckans pianolektion. Men ingen hade öppnat. Flickan hade knackat igen och gläntat på brevinkastet. Då hade hon hört en röst som viskande bad henne gå. Jag är sjuk. Lektionen är inställd. Du får komma tillbaka en annan gång, annars kanske jag smittar ner dig. Flickan tog då sin notväska och återvände hem. Nu, i efterhand, kunde man misstänka att det faktiskt varit mördaren själv som svarat på flickans knackningar. Maria borde ju ha bett om hjälp om det varit hon som talat med 8-åringen. Den 2 februari, 4 dagar efter mordet, anhölls en 50-årig bekant till makarna Vinkvist. Han var fastighetsskötare i huset och hans fru var en så flitig besökare i bingohallen att ekonomiska motiv kunde föreligga. Men trots att mannen pressades hårt erkände han ingenting och åklagaren insåg inom kort att 50-åringen måste släppas i brist på bevis. Det fanns ett svagt motiv, men inget mera. Den mördade Maria hade blivit illa slagen i huvudet och sedan knivhuggen flera gånger i ryggen, sidan och bröstkorgen. Slagen mot huvudet tycktes ha kommit uppifrån, vilket tydde på att gärningspersonen var en bit längre än sitt offer. Dessutom var våldet synnerligen grovt. Vem som var relativt lång och mycket våldsbenägen hade anledning att vilja mörda Maria Vinkvist? Hon umgicks ju, bortsett från med maken, nästan uteslutande med barn. En teori var naturligtvis att Maria blivit rånmördad av en för henne okänd person. Men efter kontroller med Tore tycktes ingenting saknas i hans och Marias hem. Och varför skulle någon ge sig på just makarna Vinkvist? Visst, på Tempelgatan bodde mestadels välbeställt folk. Men Vinkvist utmärkte sig inte som särskilt förmögna. Inte heller hade de exklusivare inredningsstilen någon annan i grannskapet. Förhören och spanandet fortsatte. Men polisen hade inte en aning om var de skulle börja leta efter den brutala mördaren. Då brottsplatsundersökningen av lägenheten på Tempelgatan var klar plockade konstaplarna bort avspärrningsbanden och Tore Vinkvist fick lov att flytta hem igen. Den sörjande maken gick runt på den plats som en gång känts som ett varmt och kärleksfullt hem. Polisen hade tidigt frågat honom om han kunde komma på något stöldbegärligt i lägenheten. Men varje gång han kommit på något värdefullt föremål och polisen kontrollerade om det var stulet, så stod det prydligt kvar på sin plats. Nu när han själv kunde vandra runt i spillrorna av sitt hem var det lättare för honom att se om något var borta. Och det var det. Två saker kom han på. Dels en ganska stor, 18 kilo tung orkesterförstärkare. Dels ett kassaskrin med 30 kronor i sedlar. Tore ringde genast polisen och berättade om sin upptäckt. Äntligen fanns det något att gå på. Utredarna visste att makarna Winqvist haft inbrott i december 1973, drygt en månad tidigare. Då hade ett likadant skrin också stulits. Men pengasumman hade varit betydligt större, hela 900 kronor. Kunde det finnas något samband? Och varför hade det utöver kassaskrinet endast stulits en otymplig förstärkare? Det var mycket märkligt, men samtidigt en bra ledtråd för utredarna att nysta vidare i. Tore hade inga kännetecken på eller något serienummer uppskrivet som kunde användas för att identifiera förstärkaren om den återfanns. Det var ett problem eftersom det skulle kunna hållas som bevis i en rättegång. Förstärkaren var inköpt begagnad i den polska staden Warszawa. En musiker som Tore var bekant med hade sålt den till honom. Kunde polacken möjligen ha några kompletterande uppgifter att komma med? Tore ringde upp honom och eftersom musikern köpt förstärkaren ihop med en kassettbandspelare som han hade kvar så kunde han få fram en gemensam nummerserie för de båda elektronikkomponenterna. Nu behövde man bara hitta den stulna förstärkaren. Då skulle man kunna bevisa att den stulits i samband med att Maria Winqvist mördades. Det var en rejäl förstärkare som var på vift. Inget som gemene man hade i sitt vardagsrum. En ny sån hade kostat 2-3 tusen kronor, idag cirka 20 tusen. Troligen var det någon musiker som hade den nu. Kanske efter att ha mördat pianolärarinnan. Kanske efter att ha köpt den av en hälare. Men så fick en spanare höra att rykten gick bland ungdomarna i Göteborg om ett skönt popband som spelade överallt där de fick chansen. De sista veckorna hade det verkligen lossnat för de unga grabbarna. Orsaken var att de nu hade en riktigt grym förstärkare som verkligen gjorde under med ljudet. Polisens spanare lyckades snabbt få fram de uppgifter som de behövde för att ringa in vilka bandmedlemmarna var. En av dem, en blott 15 år gammal pojke vid namn Christer, hade tagit både piano- och gitarrlektioner med makarna Winqvist som lärare. Snaran började dras åt kring mördaren. Men kunde verkligen en tonårskille vara skyldig till ett så brutalt dåd? Vem var då denne Christer? Han beskrevs som en vanlig Mölndalskille från ett vanligt hem. Länge hade han drömt om att få göra karriär som popstjärna och 14 år gammal hade han annonserat i tidningen Fantomen efter bandmedlemmar från Göteborgstrakten. Det var så han träffat sin bandkollega, den ett halvt år yngre Johan, som även han visade sig bo i Mölndal. De två hade börjat öva och smida storslagna planer tillsammans. Christer spelade elgitarr och Johan elbas. De behövde en pianist också, och en trummis. Och pengar. Att göra bra musik var inte gratis. Och så behövde de en stor förstärkare så att de kunde spela på större tillställningar. Därför hade de två unga grabbarna börjat göra inbrott under hösten 1973. Det var alltså de som brutit sig in och stulit skrinet med 900 kronor hos Winqvists i december, 2 månader tidigare. De hade passat på då Maria varit ute och handlat. Om detta visste polisen ännu ingenting då de begav sig till bandets övningslokal i Mölndal. Men de hade så pass mycket koll att de visste att där Christer befann sig, där brukade även Johan vara. Alltså måste också han plockas in för förhör. Inga personer befann sig i replokalen då polisen kom dit. Men vid en genomgång av tekniken så hittades delar som hörde till den aktuella förstärkaren. Nu måste man hitta ungdomarna och tala med dem. Samtidigt befann sig Christer, Johan och en tredje bandmedlem som de just värvat ute på Hisingen. De förberedde sig för att spela vid en stor skoldans på Svartedalsskolan. Efter att de fått tag på sin nya förstärkare hade de haft flera lyckade spelningar. Det verkade faktiskt som att det började lossna. Det höga priset som någon annan fått betala, det lät de bli att tänka på. De klev upp på scenen, lät publikens jubel omsluta sig och strålkastarnas ljus göra människorna nedanför till en mörk hoppande massa. Så drog de igång det första ackordet. Några låtar in i spelningen klev en liten grupp med män in i lokalen och banade sig väg framåt scenen. De var poliser och även om de var civilklädda så passade de så illa in på tonårsdansen att stämningen i lokalen omgående förändrades. Männen klev upp på scenen, stängde av musiken och grep Christer och Johan framför en gapande folksamling. Den tredje, nyaste medlemmen var inte misstänkt för något brott och fick lämna dansen på samma sätt som han kommit dit. En polis som var med vid gripandet, Tore Gilbertsson, mindes långt senare att pojkarna inte alls gjorde motstånd. Han upplevde att de snarare verkade lättade över att allt var över. 14 dagar efter mordet, kort efter gripandet, erkände de unga killarna mordet på Christers pianolärarinna Maria. Utredarna chockades över med vilken kallblodighet dessa två smågrabbar planerat och genomfört dådet. De hade hela tiden varit inställda på att mörda Maria eftersom de inte trodde att hon skulle släppa ifrån sig förstärkaren frivilligt. Dessutom kände hon ju igen Christer. Därför hade killarna beväpnat sig med antingen delar av ett notställ eller av ett mikrofonstativ, källorna säger olika. Utöver det tog Christer med sin kniv. Sen gick de till Tempelgatan 1B och tog de tre trapporna upp till Winqvists lägenhetsdörr där de knackade på. Klockan var då cirka 16.30 och Maria hade rast i väntan på nästa elev. Utan tvekan släppte hon in sin gamla elev och hans vän. Christer bad att få komma in med ursäkten att han skulle vilja köpa noter av Maria. Då dörren slagit igen bakom dem och Maria vänt sig om i hallen, angrep pojkarna direkt. Först slog de den äldre damen i huvudet med järnstängerna, Johan en gång och Christer flera. Då Maria fallit i golvet högg Christer henne flera gånger, bland annat i hjärtat. När Maria låg där stilla på golvet så gick killarna förbi henne in i lägenheten och lyfte den tunga förstärkaren från sin plats. De tog även ett likadant kassaskrin som det de stulit i december. Tore hade ordnat ett ersättningsskrin, men den här gången var beloppet betydligt lägre. Endast 30 kronor. I avvaktan på totalt mörker att fly i stod sedan Johan och Christer i hallen bredvid den döda eller döende Maria och väntade. Då det vid 17-tiden ringde på dörren stelnade de till. Den 8-åriga flickan på andra sidan vägrade gå därifrån och då hon började rycka i brevinkastet viskade Christer. Jag är sjuk. Lektionen är inställd. Du får komma tillbaka en annan gång. Annars kanske jag smittar ner dig. Äntligen hörde de barnets snabba steg nerför trapporna. Christer ska sedan själv ha burit den 18 kilo tunga förstärkaren bort från brottsplatsen medan Johan tog stålrören och kassaskrinet. Källorna säger olika om mördarna sedan flydde genom källaren eller över vinden. Att de inte stötte på någon var hur som helst ren tur. Christer, som hunnit fylla 15, dömdes vid Mölndals tingsrätt till sluten psykiatrisk vård. Den 6 månader yngre Johan, som ännu var 14 vid brottstillfället, lämnades istället över till barnavårdsmyndigheterna i Mölndal. Pojkarnas familj var i chock, minns polisen Bertil Torstensson. De valde att flytta från orten. Att det var två så unga grabbar som utfört ett så brutalt och meningslöst mord blev ett trauma för hela Mölndal. Hur kunde detta hända? I tidningarna spekulerades om våldet på tv och i böcker kunde göra barn våldsamma. Fler väldigt unga personer hade begått grova våldsbrott de senaste åren. Vad berodde det på? Hade brottsligheten bland unga blivit grövre? Hur det sedan gick för de unga mördarna ger en artikel i Mölndalsposten endast en vag bild av. Christer tycks ha blivit kvar i Göteborgstrakten fram till sin död 2003. Han var då inte skriven på någon fast adress alls och han hade inga barn. Johan, som var betydligt mindre våldsam vid mordtillfället, tycks än idag vara vid liv. Hur hans liv blev vet jag dock ingenting om. Tore Winqvist då? Hur gick det för honom? Mannen som hade den stora kärleken till musiken gemensamt med sin hustru. Musiken som indirekt blev Maria Winqvists död. Den enda person med Tores namn och födelseår jag har kunnat återfinna dog 1991 i Dalarna. Kanske, förhoppningsvis, betyder flytten dit att han kunde gå vidare i livet och att det blev ganska bra igen till slut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, det var den tragiska berättelsen om mordet på pianolärarinnan i Mölndal. Det som hände i Göteborg den här vinterdagen år 1974 är för mig helt osannolikt. Även poliserna som utredde fallet tycks ha fått nypa sig i armen, både då de insåg mördarnas låga ålder och när de hörde motivet till gärningen. Flera av mina källor tar upp att barnen kom från goda förhållanden. Christer hade visserligen varit lite av en buskille redan innan mordet och åkt fast för snatteri någon gång. Men det fanns inga direkta tecken på hur illa ställt det faktiskt var med honom. Nu tänker ni säkert att ingen vet vad som händer inom hemmets fyra väggar. Killarna kan ha haft det för jävligt utan att någon förstod. Och ja, absolut, det är väldigt viktigt att ha med sig att man inte kan se på föräldrar om de är bra eller inte. Men det jag menar är att barn som far illa i hemlighet, av övergrepp, försummelse, hedersvåld eller annat, sällan begår grova våldsbrott så där bara. De kan signalera både genom att bli självdestruktiva eller utåtagerande. Men barn går mycket sällan från att verka mot toppen till att mörda. Jag kikade runt lite på nätet för att se så att jag verkligen tänker rätt. Och ja, det fick jag ganska snabbt bekräftat från flera håll. I en artikel i DN till exempel står att år 2022 hade 57% av de barn och ungdomar som utförde grova våldsbrott varit föremål för olika sociala insatser innan det aktuella brottet. Kartläggningen som DN refererade till hade fokuserat på de unga som varit involverade i mord, sprängdåd och skottlossningar. Fokus har alltså varit på nutidens gängkriminalitet. Men det säger ändå något. Och 57% är endast de som fått någon insats. Man har inte räknat med de som blivit utredda på grund av orosanmälningar. Inte heller de som skolan har haft upprepade samtal om på elevhälsoteamen och så vidare. Kort sagt, då en 15-åring begår ett grovt våldsdåd så kan samhället vanligtvis se i backspegeln att det varit rörigt kring det här barnet länge. Många instanser har varit medvetna om problemen. Så var det inte med Christer och Johan. Två till synes vanliga grabbar slog ihjäl en tant. En tant som en av dem dessutom känt i flera år. Var Christer kanske det som i folkmun brukar kallas för psykopat? Och var Johan en följare, en jag-svag person som varken tänkte särskilt mycket själv eller sa ifrån? Var han kanske till och med rädd för Christer? Att Christer var ledaren, det tar jag för givet eftersom det tycks vara han som ständigt var initiativtagaren till allt killarna gjorde. Att starta ett band, att göra inbrott, att stjäla förstärkaren och sannolikt därför också att mörda Maria. Makarna Winqvist hade något Christer behövde. Alltså såg han till att ta det, kosta vad det kosta ville. Och det Christer gjorde följde Johan med på. Eller var det någon ungdomlig vilsenhet? En så stark vilja att kunna starta det där efterlängtade popbandet att killarna var beredda på att bokstavligen gå över lik för att nå sin dröm. Är i så fall alla barn kapabla att begå mord om de verkligen vill ha något tillräckligt mycket? Det tror inte jag. Nej, jag tror att det krävs mycket mer än en önskan om att nå en dröm för att kunna begå ett så fruktansvärt brott. Någonting annat måste ligga bakom pojkarnas, eller främst Christers, agerande. Diskussionen om dagens destruktiva ungdom tycks ha pågått sedan urminnes tider. Varje generation tycks ha haft åsikter om de som kommit efter. Föräldrarna förfasades över dansbaneländet på 30- och 40-talet som fick ungdomar att dansa och kyssas helt ohämmat. För att inte tala om rockmusikens intåg och Elvis omoraliska höftvickande som fick tonårsflickorna att vråla på 60-talet. 1974 handlade mycket om tv-programmens våldsamma scener och glättiga våld. Den kände barnpsykiatern Skå-Gustav uttalade sig i Svenska Dagbladet och undrade vad tv-program i stil med Helgonet gjorde med barn som redan hade svårt med verklighetsuppfattningen. Den kommentaren fick mig att börja skratta. Jag minns nämligen när jag i 10-årsåldern fick lov att titta på Helgonet ihop med min pappa. Helgonet var, för er som inte vet, en enormt populär tv-serie från 60-talet. Roger Moore spelade huvudrollen som den skärmige playboyen Simon Templar som klurigt löste de brott som polisen gick bet på. Min pappa var i 25-årsåldern då serien sändes och han tyckte att den var oerhört bra och spännande. När han någon gång på 80-talet såg att serien skulle repriseras blev han eld och lågor. Mamma undrade om det verkligen var lämpligt för mig att titta på en deckare. Pappa, som alltid var mer intresserad av att ha mig med än att vara barnvänlig, sa att det gick bra om jag lovade att blunda när han sa till. Och det lovade jag naturligtvis. Så slog vi oss ner i tv-soffan med höga förväntningar och säkert något gott i en skål framför oss. Det blev en flopp kan man väl säga. Det pappa tyckte var så spännande 20 år tidigare hade liksom blivit out of date. Templars enkla sätt att lösa brott var inte trovärdigt längre. När han stack hål på en färgburk och hängde den på tjuvarnas dragkrok för att kunna följa spåret så sa pappa: "Du kommer nog inte behöva blunda." Det där blev ett skämt mellan oss. "Titta bara inte på Helgonet," kunde han säga när jag skulle vara uppe sent. Det barnpsykiatern varnade för 1974 skulle nästan kunna visas på Barnkanalen idag. Och det kan vara ett bekymmer i sig att vi hela tiden flyttar fram gränserna. Men våra barn växer ju in i det. Ett barn från tvns begynnelse skulle förmodligen blivit skräckslagen av det dagens barn tittar på. Samtidigt tyckte mina barn att till exempel Astrid Lindgrens filmer kunde vara läskiga då de var mindre. Skallepär i Ronja och kommandoran i Emil kunde få dem att börja gråta. De hade aldrig träffat smutsiga och tandlösa gamlingar, något som däremot var vardag för barnen som levde för 100 år sedan. Men redan 1974 så betonade både Skå-Gustav och en rättspsykiater som intervjuades att underhållningsvåld knappast var farligt för vanliga barn och ungdomar. Det handlar om barn som redan tidigare hade ett stört förhållande till samhället, menade de. Och så tror jag det är. Det är viktigare att vi samtalar med våra barn om hur man beter sig än att hålla åldersgränser på spel till 100%. Att prata om nättroll, om samtycke, om alternativ till våld, om att dricka med måtta, om hur man beter sig mot en medmänniska. Det är det viktiga. Då lär sig barn skillnaden på verklighet och fiktion. Personer som Christer och Johan kommer tyvärr alltid att finnas. Vi vet inte varför det blev som det blev för dem och varför de tappade spärren helt den här januaridagen. Samhället kan inte värja sig mot helt oprovocerat våld. Men alla vi som har ett barn eller tonåring i vår närhet, vi kan ge vår lilla pusselbit till att lära dem vad empati är. Och mig hittar du på Instagram Historiska Brott eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.